En dag kvar, ett avsnitt kvar av den allsvenska podden. Allsvenskan 2017 startar imorgon med IFK Göteborg Malmö FF. Vi tänkte att vi kör fokus på västra Sverige i det sista avsnittet inför den här säsongen. Avsnittet kommer att avslutas med att Peter Thorén har träffat Micke Stare, ny tränare i BK Häcken. Och de snackar där runt, jag tror det är en halvtimmes sur ungefär. Men ja, så vill ni lyssna på det så är det bara att sitta kvar efter att jag och Linn Nordström, välkommen förresten.
Hallå.
Och Mikael Wagner som är med på telefon, välkommen.
Tjena.
Ja, vi ska ju prata igenom, ja, bland annat IFK Göteborg och BK Häcken. Först och främst så vill vi ju veta om det regnar i Göteborg.
Det har slutat regna i Göteborg. Jag tror det slutade för 2 timmar sedan och det har alltså regnat konstant annars i Göteborg.
I 2 år?
Ja, det kan jag dementera omedelbart. Nu tycker jag du pissar på oss.
Allt är som vanligt i Göteborg alltså.
Men det är ju mycket pissning i Göteborg känns det som.
Ja, alltså Jörgen Lennartsson, jag tror att ni syftar på Jörgen Lennartssons insats i appen Blåvitt inifrån här. Jag tror det var i förrgår han blev intervjuad i deras egen app. Och där hade han en längre utläggning och under 2,5 minuter tid så lyckades han väl klämma in att han ansåg att experter och omgivning, journalister och så vidare pissar på IFK Göteborg vid 5-6 tillfällen. Och det var väl lite överraskande att den gode Jörgen har reagerat så starkt liksom på tipsen som inte talar i IFK Göteborgs favör helt enkelt. Så att, han anser ju att vi och andra pissar på dem.
Men alltså är det inte konstigt? De har inte gjort några supervärvningar. De var inte jättebra förra året. Och så tycker de ändå att det är konstigt att folk då utifrån inte har så höga förväntningar på dem i år.
Nej, det här var nog lite uttryck för att Jörgen Lennartsson kände lite frustration eller vad man nu ska kalla det. Och jag tror kanske att han blev lite överraskad när han kom upp på den allsvenska upptaktsträffen där förra veckan och märkte plötsligt att finns ju inte ett lag eller egentligen någon expert som riktigt tror på oss. Jag tror han blev lite överraskad över att det var så trots allt. Han ser väl givetvis sitt eget lag i en bättre dag på något sätt. Men trots allt, jag tror det är uttryck för hur Jörgen Lennartsson känner själv personligen. Jag tror faktiskt spelarna känner det på samma sätt eller har reagerat på hur omgivningen ser på IFK Göteborg 2017 på samma sätt. Jag tror att de är vana vid att bli betygsatta för enstaka matcher. De är vana vid att bli sågade ibland och hyllade ibland. Jag tror inte de har reagerat riktigt på samma sätt. Utan snarare så att de kan känna att det är inte helt fel situation de befinner sig i. Och det vill ju också Jörgen Lennartsson framhålla och framhäva liksom att det är en ovanlig situation för dem, men en ganska bra situation då att de slår ur underläge. Och det tror jag faktiskt spelarna känner sig hyfsat bekväma med. Att det är andra som bär det stora, tunga favorittrycket då, framförallt Malmö FF, men även lag som AIK och även Häcken till och med i Göteborg då.
Jag har tippat dem som femma. Linn har tippat dem som femma. Du har tippat dem som femma. Om man tittar i den allsvenska bibeln. Du har sett lite träningar i veckan. Du har sett IFK Göteborg i harrans många år. Och du känner till många av de här spelarna och tränaren. Har du fått känslan av att våra tips är rätt? Även om du vet precis som jag att det är svårt att sitta på förhand och lägga tips. Även om jag inte ska slå ifrån mig att vi har tippat samma sak.
Nej, vi får kanske betona för våra lyssnare också att samordning har ju absolut inte existerat mellan oss.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte.
Annars verkar ju helt skumt. Men jag tycker att vi har på fötterna allihopa givetvis som har tippat runt omkring där. Sen vet ju både ni och jag och många andra som sitter och kollar på lagen inför en serie och jag kan inte jämföra, men jag sitter inte så här till vardags direkt och tänker att jäklar ska jag tippa danska ligan eller norska ligan eller något annat, men alltså allsvenskan måste ju vara bland de mest svårtippade som finns, alltså från placering 3-4 ner till 10 så kan man, det kan gå lite grann hur som helst där, beroende på skador, beroende på vad som händer under sommaren under inledningen utav säsongen, men min känsla klart och starkt när det gäller IFK Göteborg just nu är att de inte har ett lag, varken med tillräckligt många med den individuellt höga kvaliteten eller den truppen eller bredden på truppen som krävs för att utmana om ett SM-guld. I bästa fall, om de får ihop alla de här bitarna, så kan de vara med och utmana om medaljer. Men rimligt är att de ligger någonstans runt 50-60 plats med den truppen som de har just nu.
De har väl en helt okej 11 skulle jag vilja säga, om de inte har skador och sånt där. Men om man tittar på nyförvärven, så David Bovikland gjorde ju det bra i Hammarby, så han känns väl som den trygga punkten av de som de har plockat in. Björdal vet jag att det ska vara lite speed och sådär, men han har ju inte gjort något jätteavtryck i Brightons U20. Mix har jag bara sett sekunder av under lite MLS och sådär. Så ja, det är väldigt svårt att säga. Jag vet inte om du har fått någon sån här feeling. Pontus Dahlberg, by the way, också ska väl tilläggas. Han har ju hyllats något enormt av alla i den där klubben. Hur bra är han till exempel?
Och Razak vill jag också veta. Hur är läget med honom? Han har varit lite småskadad.
Ja, nu har vi bara
så kan du gå igenom alla här.
Vilken ämne ska vi börja med? Kan vi börja med storätaren Dahlberg då, längst bak. Killen med kanske allsvenskans största aptit. Den har ni inte missat, va?
Nej.
Nej, okej. Nej, men han är ju vida känd i alla fall i Blåvitt för att han äter som en häst, den här killen. Jag tycker att det är i högsta grad motiverat att ha de förväntningarna på honom. För att det här är ju en 18-åring med relativt mycket rutin redan. Han har stått i ett U17-EM, var det väl, förra sommaren. Han har gjort U21-landskamp nu. Han har spelat i Europa League, han har spelat i Svenska Cupen. Han har en 20-tal U-landskamper, tror jag, totalt eller något liknande. Alltså han har redan en viss rutin, men gör sin allsvenska debut imorgon då. Det är en jättetalang, och det är väl det mest positiva i IFK Göteborgs talangutveckling under de senaste åren överhuvudtaget, att de har fått fram någon den vägen.
Det är som Bärkrot och de här som var lovande för många år sedan, som i och för sig hamnade i lite andra klubbar.
Men tyvärr då för IFK Göteborgs del är att om de nu då äntligen producerar en egen talang som kommer via dem med den egna akademin, så inte för att vara taskig mot Pontus Dahlberg, men det råkar vara en målvakt liksom. Det är inte målvakten som räddar IFK Göteborgs krassa ekonomi. Nej. När de säljer Pontus Dahlberg utomlands om ett eller två år.
Svårt att sälja målvakterna. Det är inte så jättelätt från allsvenskan.
Nej, och det är sällan en målvakt ger mer än max 10, 15, 20 miljoner kronor. Det är inga stora transfersummor riktigt på målvakter på det sättet.
Vi satt och bollade, eller jag satt och bollade en 3-5-2, 3-4, vad var det? 4-5-1. Nej, 3-5-2 tror jag det var i förra avsnittet gällande IFK Göteborg, och gjorde om lite och tyckte väl att Sebastian Eriksson skulle spela på den där ute vänster och Emil till höger, och sen var det väl en trebackslinje med Wiklander, Rogne, Bjärsmyr och så ett mittfält med Diskerud, Albeck och vem det var med. Jag tror jag glömde av Rex då å andra sidan i den elvan. Men vad är din känsla när det gäller en startelva i IFK Göteborg?
De körde på träningen igår, tvåmålsspel, och den första uppställningen som de hade där kändes ju då som en tänkbar startelva mot Malmö FF imorgon. Då var det Dahlberg i mål, Salomonsson till höger, Bjärsmyr, Rogne, Jamieson i backlinjen. Inga överraskningar där.
Okay.
Sen är det då Björdal till höger. Mix Diskerud, livrädd att presentera honom som Olle Bramserud.
Och så Stig Helm Olsson bredvid.
Mads Erbeck och sen då Sebastian Eriksson till vänster. Rik som en hängande, släpande forward av något slag. Och Mikael Boman längst fram i någonting som liknar då en 4-4-1-1-uppställning. Om man då ska tolka träningen igår när de körde den här elvan, den större delen och från början då. Och det de lägger på något sätt, Jörgen Lennarsson lägger ju rätt mycket ansvar på de här nyförvärven som har kommit in här bara för ett par veckor sedan. Då. Henrik Björdal som du pratade om tidigare där, Fredrik, ja. och Mix Diskerud då. Och frågan är ju vad de här killarna, vad de håller för standard just nu. Och där är det ju, där är det ju stora frågetecken. Björdal har inte spelat någonting i topplaget Brighton i Championship, utan han har ju hållit till i deras U20, eller om det var U23-lag, eller ja, det är lite osäker på det.
Ja.
Han kommer från Ålesund som är ett mitten över halvan lag i norska ligan. Han är U21 landslagsman i Norge. Men det är liksom ingen spelare som varken under träning eller på sina meriter får på mig att trilla av stolen på något sätt direkt.
Men alltså, just det där med att man väljer då att spela Boman och Rex. Rex har de på Simo förra året, du säger Rex, jag vet inte vad han heter. Men ni vet, alla vet ju att vi menar Sören. Men alltså, det intressanta här är ju att då är Tobbe Hussein på bänken och Elias Omarsson, som var så otroligt viktig att behålla förra året, är inte heller med då. Är han skadad eller är han bara petad?
Han är ju petad då, men han är ju, de är ju ganska jämnbra, de här tre anfallarna som de har liksom. Och de konkurrerar med varandra. Omarsson och även Tobbe kan ju givetvis också gå in och spela en kant om så skulle behövas. Men lite grann är ju den här troliga ändringen med en Riksrex som en släpande anfallare och ett 4-4-1-1 system. Det är ju en anpassning utifrån att Mats Gren och IFK Göteborg lyckades aldrig få till den här anfallsvärvningen nu då i sista stund som de gick och hoppades på. En kvalitetsanfallare då som skulle kunna vara god för 10-15 allsvenska mål. Utan de fick nöja sig med högerytten Björdal och centrala mittfältaren Diskerud. Och då sitter de med tre anfallare och det känns lite tunt om man ska spela 4-4-2 och de tycker inte att det, då vill de hellre använda de centrala anfallarna eller centrala mittfältarna som de har istället relativt gott om för att få ihop sin startelva.
Har du sett någonting som skulle peka på att det finns någon som skulle kunna överraska oss i IFK Göteborg, så som till exempel Omarsson gjorde förra säsongen?
Ja, det är en bra fråga, men alltså, backlinjen finns inga överraskningar. Vi vet inte var Björdal står någonstans, men troligen inte. Den som har potential utav de här, det är ju trots allt den gode Mix Diskerud. Killen har gjort 38 A-landskamper för USA. Han var med och kvalspelade dem till VM i Brasilien 2014. Var med i USAs VM-trupp i slutspelet. Spelade ingen match i VM-slutspelet. Han har gjort sex mål på 38 landskamper. Alltså om man jämför bara rent åldersmässigt landskamper, mål, så är han på motsvarande nivå som en Albin Ekdal eller en Jimmy Durmas liksom i svenska landslaget. Håller han den klassen, då blir han en förstärkning för IFK Göteborg. Problemet är bara att han hamnade i New York Citys frysbox förra sommaren som designated player och har inte spelat en tävlingsmatch sedan juni 2016. Alltså ingen vet heller vilken nivå Mix Diskerud är på just nu.
Känner du att det finns något så här, i och med att Lennartsson gjorde som han gjorde, han spelar 4-4-1-1 istället för 4-4-2, att det kan finnas ett missnöje hos honom med att de inte fixade det där? Att typ ett missnöje med Mats Gren, utan att vi ska stå och säga att det är så, men förstår vad jag menar, att man inte riktigt är nöjd med...
Det tror jag faktiskt inte, måste jag säga lite, Fredrik. För att Jörgen Lennartsson är ju ändå medveten om, han kan ju också läsa årsredovisningar
och se
liksom hur ekonomin ser ut, och han kan nog inte begära att Mats Gren ska trolla med knäna eller starta en sedelpress i källan på kamratgården. De har inte de resurserna som krävs för att värva en etablerad dyrare anfallare. Annars så hade de varit med och huggt på någon av dem som har funnits tillgängliga. Men det klarar inte IFK Göteborg av. Däremot kan jag väl känna liksom att vi diskuterar inte en annan spelare här som faktiskt kan göra sin sista allsvenska premiär imorgon. En stor allsvensk profil. Vem?
Det finns gott om dem i IFK Göteborg.
Ja, Tobias Hussein kan göra sin sista allsvenska premiär i morgon. En ikon i IFK Göteborg, och han har plötsligt liksom hamnat som en eventuell bänkspelare i IFK Göteborg. Det tycker jag trots allt är lite förvånande.
Jag skrek att han skulle spela med förra året, kommer jag ihåg, för att han gjorde ju ändå mål. Så jag tyckte väl att han skulle starta med. Och sådär. Och det var väl lite därför jag drog den frågan innan med just Hussein och Omarsson, att Hussein har ju ändå en hel del rutin, han är fortfarande helt okej snabb, och det är ju en smart målgörare, tycker jag. Så att,
absolut. Jag pratade med honom tidigare idag efter träningen, och jag frågade honom just om den situationen, att att han trots allt riskerar att bli mer och mer åt en bänkspelare här nu sista året på hans kontrakt och som 35-åring. Och jag menar, alla vet ju hur Tobias Sen är. Han är inte killen som ställer sig upp och skriker och börjar bråka liksom, eller i slagsmål på träningen för att markera sitt missnöje. Han accepterar ju den rollen hela vägen på det sättet, mer eller mindre. Men han påpekar samtidigt det som du säger också, att han sa det till mig, om man bara kollar hans statistik, så han har gjort minst tvåsiffrigt antal mål i Allsvenskan sen säsongen 2009, tror jag han påpekade. Och det var väl ett år när han bara gjorde 6 allsvenska mål. Men det året gjorde han rätt mycket mål i cupspel, träningsmatcher och även i landslaget. Så att han har varit liksom över tvåsiffrigt målskytte under sina säsonger konstant sedan säsongen 2009. Och det, jag tycker ändå att det finns så pass mycket inneboende kvaliteter i Tobias Hysén, att även om han har varit ojämn under förra säsongen, han kanske har varit lite ojämn även under den här försäsongen, så skulle jag nog trots allt, om jag hade varit i Jörgen Lennartssons kläder, jag hade nog startat med Tobias Hysén istället för en Mikael Boman, trots allt. Va? Sen kan man ju givetvis se att det finns vissa liksom, taktiska överväganden som gör att han väljer Boman istället för Hysén, beroende på vilka typ av spelare de representerar. Men jag tycker Hysén har kommit bort lite grann i hela diskussionen kring IFK Göteborg och vilken nivå de håller 2017.
Jag vet, vi hade diskussionen, det var nog jag och Laul som diskuterade ganska flitigt i podden när han menade på att Lennartsson tyckte väl inte att han höll riktigt och det är därför han sitter. Men sen gjorde han ju mål liksom, så att jag skulle förstå ifall de ändå lät gav honom chansen. Jag tror att det är en bra karaktär att ha på planen också, en blåvit ikon verkligen ut i fingerspetsarna, och det känns som att det är viktigt att ha det i Allsvenskan. Jag vet att det är en klyscha jag håller på att prata om det. Jag vet att när det gäller AIK till exempel, så tyckte jag Goitom var en sån karaktärsvärvning, verkligen AIK och smart värvning, och ha Hysén på planen vore ju vettigt ur just den synpunkten också.
Ja, det hade ju varit enkelt för oss att förstå de här petningarna om det hade varit så att de här spelarna verkligen inte producerade, inte gjorde någonting. Men Tobias Hysén, han gjorde 10 mål i Allsvenskan i fjol på 15 starter, så att så mycket sämre som fotbollsspelare har han inte hunnit bli än, även om han är 35 år.
Du, om vi tar ett annat nyförvärv, Razak som kommer från AFC, varit lite skadad under försäsongen. Har du sett om han har tränat veckan?
Han har tränat för fullt, men han har ju fått sin försäsong lite sönderhackad då. Först så drog han ju ljumsken i en av de tidiga försäsongsmatcherna innan Blåvitt drog till Dubai och den försäsongsturneringen där. Efter att ha gjort en ganska bra, det var precis i slutet av första halvleken, jag tror det var andra eller första träningsmatchen inomhus som spelade på konstgräset. Han var rätt bra första halvlek och så drog han ljumsken i slutet av första. Och så var han borta i 3-4 veckor. Kom tillbaka, körde någon match ytterligare och sen fick han problem med ryggen och har varit borta ett tag. Så att han har inte fått någon kontinuerlig speltid, han har inte fått någon kontinuerlig träning. Och de matcherna han har spelat i har han varit lite för ojämn. Nu har jag visserligen bara sett 2 av de matcherna, men där ser man liksom Razak, att det finns ju jäkla kvaliteter i den spelaren. Det är ju uppenbart liksom varför han har hört hemma i Premier League. Men han försvinner också stundtals och han blandar och ger rätt mycket i de matcherna han har spelat också. Han skulle ju behöva vara i ett lag där han vet att han får kontinuerligt mer speltid. Det kommer han inte få garanterat i IFK Göteborg, för han är inte på tillräckligt bra nivå just nu för att ta en fast plats i startelvan dessvärre. Han är ju liksom, det är ju samma typ av frågetecken kring Razak som det är kring Diskerud liksom. Där är det två spelare som meritmässigt uppenbarligen kommer från en väldigt bra omgivning. De har spelat på hög nivå, de har spelat mot riktigt bra motstånd, de har gjort det bra, men vi vet inte riktigt var de befinner sig just nu. Och båda de två spelarna behöver spela match efter match efter match för att kanske nå tillbaka till det de en gång har varit. Frågan är om båda de två, eller någon av dem, kommer på den chansen i IFK Göteborg i år.
Ja, det är en sjuk meritlista han har, Razak, så sett att
för att bara vara 24 år också.
Ja, West Ham City och en del i Ryssland och lite andra klubbar i England lite lägre ner och så här. Men det är inte så mycket matcher. Men
Men han har ju en bra spelförståelse, det har vi sett. Han har bra speed och han kan göra mål. Så jag tycker att han är en sån spelare som IFK Göteborg skulle behöva på mittfältet. Och jag hoppas att han kan läka ihop och att Lennartsson ger honom chansen.
Ja, men då, liksom, då kan vi också komma till den diskussionen när det gäller en klubb som IFK Göteborg då, som har hamnat i ett ganska trängt ekonomiskt läge. Vad är det för typ av spelare de ska satsa på? Om man nu värvar in en kille som Razak som är 24 år, borde man kanske inte då säga att vi satsar på den här kategorin spelare som vi har. Vi har våra egna unga talanger som en August Erlingmark eller en Sebastian Olsson som de värvar från ÖIS. Razak då, kanske Omarsson då, som de värvade billigt som är en yngre kille. Kanske då Björnsson också då som är U21 landslagsman för Norge. För att bygga upp något nytt och även tänka ekonomi. De spelarna som slår igenom och som lyckas med de spelarna, de kan ju generera intäkter på transfermarknaden och sanera deras ekonomi. Nu är det ju bara att titta på den startelvan som de förmodligen ställer upp med mot Malmö. Då är det Salomonsson och så har du Bjärsmer med utgående kontrakt, Rogne utgående kontrakt, Diskerud som är lån, Björdal som är lån och båda två är lån utan Mats Gren-klausul. Det vet alla vad en Mats Gren-klausul är, va?
Ja, absolut.
Att det är alltså lån med köpoption, men båda de här killarna är ju rena lån bara, så det är inte så att Blåvitt kan trycka på knappen och säga att ja, de här har varit succé, vi köper loss dem, utan de ska ju återvända till sina klubbar när lånen går ut. Och bredvid de två så har de Mats Albeck utgående kontrakt, Sören Riks utgående kontrakt och Hussein om han spelar också utgående kontrakt. Det finns ju, om man ska vara jävligt kritisk, och det tycker jag att det ska vara, så finns det inte så där värst mycket framtidsvision i den där startelvan eller potentiella transferintäkter ifall laget går väldigt bra.
Nej, skulle de lyckas väldigt bra och Björdal och Diskud var fantastiska och Tobbe Hussein öser in massa mål, så kanske den ena killen slutar och två av dem drar tillbaka och spelar i sina klubbar. Så står de där nästa år och har hur många hål som helst att fylla. Och de får inte betalt.
Bjärsmyrsson som är tveksam om han skulle förlänga med IFK Göteborg. Jag tycker det känns som att han är sugen på att dra till MLS.
Ja, det är mycket möjligt. Så du har verkligen en poäng där, Wagner, utan snack, helt klart. Men du får lyfta en spelare, och en som flopp och en som flipp. Vem lyckas och vem misslyckas? Nu vet jag inte om jag sa det i rätt ordning, men ja.
Det är fredag eftermiddag.
Ja, precis. Jag hade ju, det hade ju varit jäkligt kul trots allt att se den här Mixmax Diskrud och se att han lyckas då. Det hade varit roligt. Vart skoj liksom, en sån lirare liksom, med de meriterna som han har och den spelförståelsen, den passningsfoten som han har. Han är en Pirlo light liksom. Det hade ju varit kul att se det i så fall. Nu är det helgardering. Sen givetvis en Pontus Dahlberg att få fram en så ung målvakt som slår igenom. Och det är ju alltid jäkligt kul när de här unga killarna får chansen och när de går riktigt bra. Det får man ju ändå säga att det värmer ett fotbollshjärta. Floppvarning. Hoppsan. Scott Jamieson, vänsterbacken. Han är ju ingen Haitham Alesami, han är ingen Ludvig Augustinsson. Så just nu är ju han lite grann av IFK Göteborgs svaga punkt. Han behöver ju lyfta sig för att Blåvitt-fansen inte ska behöva se motståndarlag som kommer att anfalla på deras högerkant väldigt, väldigt mycket.
De möter Malmö FF i premiären, ett Malmö FF som du tror tar guld. Jag och Linn tippar på AIK respektive Häcken. Vad är feelingen av vad Malmö kommer göra med Göteborg? Kommer det liksom...
Ja, vad Malmö kommer göra med Göteborg? Ja, det är ingen bra formulering.
Vad har du för känsla i premiären? Är det ett Göteborg som har flyt där, att man möter dem tidigt med en Magnus Persson som inte fått ordning på allting? Eller är det ett Malmö som kommer gå in och visa att man är klart bättre än i Göteborg?
Jag tror det är rätt bra för IFK Göteborg att möta Malmö FF i första matchen. Alltså rent generellt kan vi väl, tror jag, vara ganska överens om att det är rätt kul för allsvenskan att få en sån jävla bra match i en premiäromgång och som första match överhuvudtaget med 35 000 på läktarna på Ullevi. Jag tror det är gynnsamt för IFK Göteborgs del, därför att det som jag har sett utav Malmö FF, jag var nere i Spanien då i Salou på det här matchläget där 6 allsvenska lag var nere. Nu har visserligen Malmö spelat ett antal matcher efter den turneringen, men det jag såg då så var ju inte, de var inte så bra som man kan kräva av Malmö FF att vara. Det går inte att komma ifrån att de är också, de har en väldigt bred trupp, de har många bra spelare, men de är ganska beroende av att Marcus Rosenberg levererar. De är ganska beroende av att Anders Christiansen spelar. För att annars så blir det ett allsvenskt topplag, men utan de där riktiga spetsarna. Mm. Så att det är ju liksom rätt mycket upp till bevis för Malmö FF direkt nu här i första matchen. Och det är ganska rejält tryck på Magnus Persson också att visa att han pallar för trycket, och han är tränaren som motiverar att ta hand om svenska mästarna efter att man har sparkat en tränare som gjorde dem till svenska mästarna.
Mm. Vad tror du de kommer spela för fotboll då, Magnus? Känslan av det du har sett då, det var ju väldigt tidigt, så att vi får ju lägga in några brasklappar. De har ju fått stryk mot AFC sen dess, och jag vet inte om det var, såg du Östersund eller? De förlorade där, eller var det senare?
Ja, den matchen såg jag, och det den matchen handlar väl mer snarare om att man blev så återigen oerhört imponerad av Östersunds spel. Mm. Alltså, det var ju strax efter, det var dagen efter den matchen som jag intervjuade Tom Pettersson då, som vi pratade om i Göteborg då. Han passade på att ge en knytnäve rakt in i sina plexus på Jörgen Lennartsson. Eller i alla fall på IFK Göteborgs själen kan man väl säga där. Och, ja, som sagt, alltså, Östersund imponerade något enormt i den här matchen. Och jag sa det till Tom Pettersson när vi slog oss ner för intervju där. Så mycket boll som Tom Pettersson hade i den matchen mot Malmö FF, det tror jag inte jag har sett honom ha i IFK Göteborg under
Han känns riktigt taggad alltså.
Ja, absolut. Nej, men det är nog en spelare som nu ska vi, det är ju alltid svårt så här när vi gemensamt på något sätt håsar ett lag som vi gör med Östersund, och i det här fallet Tom Pettersson. Jag har sett att det är många som har snackat om honom som årets värvning och så. Det blir lätt att det kan falla rätt rejält, rätt platt till marken i slutändan.
Mm. Ja, årets värvning tror jag inte, men att han kommer ju säkert göra bra ifrån sig.
Ja, nej, men det tror jag med. För som sagt, jag har i alla fall tippat Östersund högt upp som många andra. Och det är fascinerande att se hur både deras spelidé och deras värvning av spelare fortsätter att lyfta det laget framåt. Nu kommer jag inte ihåg den ursprungliga frågan.
Det var Malmö, vi pratade om.
Eller hur matchen kommer slita imorgon.
Ja, det var Malmö lite. Jag tänkte på det här med omställningsspelet som Magnus Persson trycker på, att han vill liksom utveckla. Och vi kommer att se det en del i och med att han väljer att spela Cibicki som förmodligen ytter. Och det kan ju gå ganska snabbt där. Helt klart.
Ruggigt snabbt.
Ja, ruggigt snabbt. Så att, jag vet inte om man såg redan då att han jobbade just på det där omställningsspelet. För det borde ju passat mot Östersund med tanke på att de vill ha mycket boll. Men det kanske var tidigt, säger jag.
Det var tidigt på säsongen. Och man får inte glömma också att Malmö har haft en helt annan försäsong än alla de andra allsvenska lagen. De har inte haft en tävlingsmatch. De har inte haft någon svensk kuppen överhuvudtaget. De har kunnat gå in i olika faser under försäsongen där de har jobbat med olika delar i sitt spel och anpassat sin träning efter det. Så att imorgon är ju egentligen första gången som vi får ett riktigt svar på var Malmö FF står någonstans 2017.
Mm, precis. Det är jättesvårt att analysera och prata om det inför. Det är nästan som att man ska låta det vara, så får vi se hur de ser ut i 90 minuter mot Göteborg. Och sen kan man se vad Magnus har gjort eller inte gjort med det laget. För att det är väldigt, jag håller med dig, det är väldigt svårt att säga om dem. Med tanke på att det har varit mycket träningsmatcher.
Likadant som med IFK Göteborg, att vi inte vet var nyförvärven står.
Nej, men det är ändå samma tränare och det är väldigt många samma pjäser. Så jag tycker det är enklare med Göteborg än vad det är med
Malmö. Fast samtidigt så har ju Malmö försökt gita en viss spelidé i sitt. Det som Magnus Persson kan ta in, det är ju det här snabba omställningsspelet. Men det finns ju inte supermycket att laborera med där heller. De har ju en vinnande modell.
Jo, absolut. De hade ju det för.
Men samtidigt så kan vi ändå, alltså, Malmö FF, nu har jag inte deras resultatrad framför mig, men det är inte så att och med förbehållet givetvis, träningsmatcher för alltid och så vidare. De har ju inte direkt imponerat under den här försäsongen, så att de har inte satt den här spelidén uppenbarligen än så länge. Det klickar ju inte helt ännu.
Nej, därför väntar vi med dem. Vi går till BK Häcken. Rasmus Schüller och Demba Savic kom in förra året och kändes ju rätt spännande. De är redan borta. Faltsent, alltså Friberg inne nu istället. Känns som två spelare som inte kommer försvinna efter en säsong, utan det känns som två väldigt nyttiga spelare och Stare vet vad man får.
Kommer båda få spela i premiären, tror du?
Det tror jag. Nu hörde jag i sig riktigt som att Falseta hade något lite skadebekymmer på träningen igår, som jag dock inte kunde se som den krockade med Blåvitt.
Jag tror inte han var med på träningen.
Så kanske det var till och med.
Tyckte jag läste
det. Det är möjligt att han kan ha något skadebekymmer. Men jag tror ju att alltså, det är ju bara att se rent klass att Falseta, Friberg, även om de var spännande, även om jag delar ni säkert den uppfattningen att det har funnits en och annan värvning från finska ligan som inte riktigt har levt upp till förväntningen när de kommer till Allsvenskan.
Absolut.
Och Rasmus Schüller var väl en sådan. Alltså Falsetas och Friberg tycker jag är nivån bättre än både Schüller och Demba Savic. Och det är precis den typen av spelare och spelarkaraktärer på en högre nivå som Häcken behöver för att ta nästa kliv för dem.
Men tror du de också då, precis som vi som är IFK Göteborg, kommer köra 4-4-1-1?
Snarare att de går åt något 4-2-3-1 i så fall. Men nu låter mig snart som en Jörgen Lennarsson. Det är en lek med siffror.
Är det Kamara eller Paulinho på topp? Eller Paulinho ytter?
Kamara på topp. Ja. Det tror jag, och så kommer Paulinho in som på en av ytterpositionerna i så fall. Paulinho är inte riktigt kanske framme att spela 90 minuter. Han har ju haft ganska rejäla skadebekymmer under hela hösten där, och en knäskada som han har varit inne och gjort små justeringar och operationer på hela tiden. Men börjar närma sig någon slags 90 minuters form sakta men säkert då. Och när han är fulltränad och den där trion i Häcken kommer igång. Farnerud, Paulinho, Kamara, då är de ju ruskigt bra offensivt faktiskt. I fjol var det ju John Ovoeri då, det var väl han placerade väl, det var ju när han själv då spelade och Kamara inte spelade, och jämförde ju han sig själv tillsammans med Farnerud och Paulinho då, de tre med något annat ute i världen. Jag vet inte om ni har stappat upp det någon av er.
Var det MSN eller BBC?
Ja, exakt. MSN, ja. Helt riktigt.
Skön jämförelse. Inte alls högt sikte på alls.
Men du, Gustav Berggren, 19 år, har spelat rätt mycket under försäsongen på mittfältet. Vad tror du om honom?
Jag tror att han är ett komplement, men han är en kille som kommer att få speltid eftersom de kan inte spela med samma startelva hela tiden. De kommer drabbas av skador, avstängningar och så vidare. Han kommer få speltid. Flera av Häckens lovande unga spelare kommer att få speltid, och det finns ju några stycken av dem. De har ju bland annat en förutom Gustav Berger då, som är han är redan veteranen i det sammanhanget på som 19-årig. De har ju Kevin Ackerman till exempel.
Ja, just det.
Knackar på dörren också. Hur gammal är han, Linn och Fredrik?
Vad var han, 16 eller? Jag vet inte.
Han har inte fyllt 15, 16 än. Han är 15 alltså. Ja. Han går ju nian. Alltså. Han
fick 15 år.
15 år. Han fick ta extra lov från skolan för att följa med på lägret i Dubai. Där han dessutom fick speltid. Så att, han kommer ju förmodligen att få speltid i Allsvenskan här under våren också. Som 15 år. Jag tror han fyller 16 år i maj eller något liknande. Oerhört, oerhört spännande.
Joel Andersson är ju också rutinerad. För 96 gjorde ett gäng matcher förra året. Så att han känns väl också som att han kommer spela en del. Så de känns ju spännande. Det känns som att de har mixen. Vi brukar ju prata om Häcken för att de har den här offensiva, eller de har de offensiva kvaliteten nästan inför varje säsong. Men det funkar inte riktigt i defensiven. Det känns som att, med tanke på att Stara var tränare i IFK Göteborg, han är nu tränare i Häcken, han vet att du har gjort intervjuer med honom. Tror du han fixar och styr upp den här defensiven och får det att funka för dem?
Ja, alltså han har i alla fall förutsättningar att lyckas med det. Alltså det första som slog mig när jag i början på den här försäsongen var ute. Jag har varit ute på en träning med Häcken ute på GPA, Gothia Park Academy, som deras träningsanläggning heter. Jag märkte skillnaden direkt med Gerhardsson efter jag hade parkerat bilen och klivit ur bilen. Och då är det ändå 200 meter kvar till träningsplanen. För jag hörde ju givetvis Stare redan då. Liksom. Alla ni som har haft med Stare att göra liksom, eller sett honom leda en träning förstår nog vad jag menar. Liksom. Ja. Det var inte fågelkvittret som bröt igenom Hisingeluften, utan det var Stares stämma. Så han var extremt aktiv under den träningen som jag såg när de körde tvåmålsspel. Bröt träningen, justerade positioner, instruerade spelare. Alltså det handlar ju om en helt annan inställning. Alltså Peter Gerhardsson har ju gjort ett väldigt bra jobb med Häcken och liksom gjort dem till ett etablerat allsvenskt lag, och de har spelat en underhållande fotboll. De har producerat den ena skyttekungen efter den andra som har gett stora inkomster till Häcken och pengar och så vidare. Så han har ju sina förtjänster. Men Peter Gerhardsson var inte riktigt den tränaren som avbröt träningen, pekade och diskuterade liksom, den zonen, där måste ni skärma av, vi måste ta den löpningen, vi måste stänga av den ytan. Utan han, lite grann om man kanske ironiserar kring det, han slängde in en boll och sa, kom igen killar, nu lirar vi lite boll. Liksom. Han tyckte att det var oerhört...
Det blir många mål.
Det blir många mål, och han tyckte att det viktigaste var att liksom, spelförståelse och blick för spelet, rörlighet och så vidare, det får man fram genom att spela mycket liksom och lära sig ut av att spela tävlingsmatcher under träningen och så vidare. Men det var inte den distinkta taktiska drillningen av spelarna i defensiven, absolut inte. Så där märker man en otrolig skillnad med Micke Stare direkt.
Men tror du att det blir Jasmin Sudic och Lindgren som blir någon form av mittlås, eller... Vilka tror du får det ansvaret?
De två eller Emil Wahlström och Rasmus Lindgren är också ett starkt alternativ. Kanske de som startar till och med i premiären här. Och det är väl lite grann frågan om vilken nivå de kan lyckas hålla deras mittbackspar också. Om Häcken ska kunna bli ett topplag eller utmana till och med hela vägen, då är kanske det en av de svaga punkterna i så fall i Häckens lagbygge. Rasmus Lindgren är ju en väldigt skicklig spelande mittback och bra på hela det, på hela det sättet, men håller Rasmus Lindgren, Emil Wahlström, snedsträck Jasmin Sudic defensivt för att vara med hela vägen liksom, för att stå emot om det nu är ett AIK eller IFK Norrköping, Malmö FF. Nu har ju Häcken osedvanligt bra statistik just mot Malmö FF. Men där kanske den finns lite grann av den svaga punkten i Häckens lagbygge.
Men känns det inte som att man har fått in där? Nu kommer inte de kanske då starta i första matchen. Men alltså både Falsetas och Friberg har ju defensiva kvaliteter som då kan behövas och stärka upp den här backlinjen som du säger inte riktigt håller lika hög klass som övriga laget.
Exakt. Och det är mycket bra poänglinje. Liksom, att de två eller den kombinationen gör att man har råd att ha en Rasmus Lindgren, en Anders Svensson uppspelskot i försvaret, eller som kanske inte är den defensivt starka mittbacken. För annars hade man ju ur ett Häckenperspektiv sett en drömvärvning i en Jonas Olsson som hamnar i Djurgården. Det har annars varit en klockren mittbackstyp för Häcken som både hade haft råd och användning för den karaktären och den spelaren i sitt lagbygge. Men de har Falsetas, de har Erik Friberg som kan täcka upp för de bristerna. Utan att hoppa tillbaka nu till IFK Göteborg, jag kommer inte ihåg om vi var inne på det, men just att Blåvitt då, som har rent historiskt haft en Gustav Svensson-typ som städgumma centralt på mittfältet, har inte det nu då i den här startelvan som vi har spekulerat i kring IFK Göteborg. Utan där är det två ganska spelglada centrala mittfältare som förmodligen kommer starta mot Malmö FF i Diskerud och Mats Allbäck. Och så det är lite grann upp- och nervända världen här. Men det finns ju en anledning till att Micke Stare har tagit över Häcken. Nu är det två starkt defensiva centrala sittande mittfältare som finns där för att skydda deras backlinje. Till skillnad från IFK Göteborg som rent historiskt har gått den vägen snarare.
Det är ju rolig koppling att Erik Friberg ersattes i Seattle Sanders av just Gustav Svensson.
Bra, mycket bra, mycket bra.
Det, och att Erik Friberg kommer hem som ja. En mästare.
Ja, det är faktiskt roligt att det var Svensson som ersatte Friberg där. Så att Seattle ja. Fattade ju vad de behövde när de plockade in. Alexander Farnud är ju ett geni när han vill. Han är ju väldigt intressant. Och jag tycker att Camara och Paulinho med är ju otroligt sylvassa när det gäller målskyttet. Så att har de sina dagar så kan ju Häcken vara fantastiska. Men sen köper jag ju både det du och Lin säger om att försvaret blir lite frågetecken. Vi får väl se hur de löser de bitarna.
Och Farnerud kanske kan glänsa ännu mer när man har en Friberg bakom sig som städar upp lite.
Ja, men absolut. Så att det blir intressant att se. Flipp och flopp i det här laget?
Du kunde väl förberett mig på det här, John?
Nej, det är inte
nej, det är gött.
Alltså, du har ju ställt så mycket frågor till spelare ibland som du aldrig förbereder dem på, så att då kan du väl få dem här.
Fan, fick man checka upp den också. Ja, nej, men då kör väl... Flippen är ju den som väldigt många har plockat upp. Till och med då var det över 50% av dem som har spelat vårt... Sportbladet Managerspel har ju med Crespo i sina, över 50% har med Crespo i sina yeah. älvor hos oss liksom. Det här är ju definitivt en potentiell vinnare utav skytteligan. Dessutom får man nog säga en jävligt skön person också vid sidan av planen. Grymt god människa att intervjua. Pratar fantastiskt bra svenska som ni säkert har hört också. Det gör ju inte att han blir en bättre fotbollsspelare kanske direkt, men I det här laget med de medspelarna och de kvaliteterna han har, så säger jag då flipp på Crespo. Flopp, vem ska floppa? Ja, då får jag väl hänga på den återigen på någon av mittbackarna. Jasmin Sudic har ju inte haft någon riktigt sån glänsande försäsong, något rött kort där och har varit rätt otursförföljd den här säsongen. Så att,
många säsonger.
Hela livet. Fyra gånger korsbandsskador. Ja.
I så fall så får väl säga att det finns en viss flopprisk på stackars Jasmin Sudic i så fall.
Ingen flopp, för jag har tippat dem som guldvinnare.
Okej. Intressant.
Hade du egentligen tänkt att släppa dig, men nu när vi ändå är igång så kör vi klart hela det här avsnittet och då får du haka på här lite med Elfsborg, även om jag vet att du kanske har lite annat för dig, vilket vi ändå också har. Men hur som helst.
Eller?
Elfsborg. Jag vet inte vad du tippade Elfsborg. Kommer du ihåg det själv?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Vi kollar upp det på plats nummer 6.
Jag har dem som 7 och Lina har dem som 8. Så att vi tror att
Jag minns bara att jag tror att min formulering kring Elfsborg var någonting, och det är liksom den formuleringen är ju den som man kallar som karbonpapper på när vi diskuterat kring ett par av de andra lagen. Att jag tror faktiskt jag skrev i min formulering.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
...flering i vår allsvenska fotbollstiden att Elfsborg var det mest svårtippade laget var de ska hamna någonstans. För att där vet man verkligen inte var det tar vägen någonstans.
Nej.
Överhuvudtaget den här säsongen.
Jag känner lite det med Kalmar också. Nu ska vi inte prata om Kalmar, men det är väl de två lagen. Det finns en del spelare som är spännande och det kan finnas lite potential i det, men vi har ingen aning om Jebali, Jesper Karlsson för ta Elfsborg, Simon Olsson till exempel, vaknar Emi Bayrami, kommer Alex Dajer fortsätta, har Lasse Nilsson något kvar, gör Podell och Frick mål. Alltså det finns 1000 frågor här egentligen.
Så är det ju helt klart. Och alltså det är ju lite förväntningar på Dyer nu liksom, att han ska fortsätta och producera poäng på motsvarande sätt som han har gjort de senaste säsongerna. Och gör han det i Elfsborg också, då tror jag vi kan vara överens om att då blir Elfsborg ett topplag. Om Alex Dyer producerar 15 poäng i form av assist och mål, då är Elfsborg ett topplag. Sen tror jag ändå att de behöver lite form av lite stadiga i sitt lag, lite rutin, och att en Samuel Holmén som med stor sannolikhet kommer hem till sommaren är en nyckelvärvning för dem helt enkelt. Det är, om de ska kunna på samma sätt vara med och utmana om absoluta topplaceringar. Annars så känns de ytterligare som ett av de här lagen i mitten. 4-5 smeten som vi har diskuterat till förbandet.
Jag tycker det ska bli spännande att se Jesper Karlsson, för alltså, han gjorde ändå 7 mål på 20 starter i tabelljumbon förra året. Det känns som att jag tror att han har mer i sig, det jag såg av honom.
Ja, det jag har sett på honom så har han väl haft en position till höger ut på kanten där.
Ja, eller hur? Alltså ut med Gustafsson och så in med Karlsson.
Ja, du vill göra... Du föredrar det alltså?
Jag hade tyckt att det hade varit roligare.
Han ska inte spela ännu längre upp då? Gustafsson spelar väl på mitten, va?
Ja, nej, nej, Jesper Karlsson på mitten. Alltså, deras forward, där har de ju en rätt så stark uppsättning. Så där tror jag han har svårt.
Jag tycker ju att han väger kanske lite för lätt för att spela mer centralt eller spela där uppe som spets. Jag tycker nog ändå att det är en ganska bra position som Magnus Haglund har för honom där ute till höger. Så det har inte jag så mycket att invända faktiskt. Det känns som en bra placering för honom.
Ja. Nej, men för att de har ju tappat, det är ju tunga pjäser, det är ju Viktor Claesson som vi såg mot Portugal som är i fint slag nu för tiden, kul att hans liksom formkurva fortsätter med tanke på hur lovande han har varit. Marcus Odén har försvunnit om vi ser längre tillbaka, så alltså, det är verkligen tunga spelare som har lämnat den här klubben.
Ja, alltså det går inte liksom att bortse från både kvaliteten och faktiskt rutinen som en Viktor Claesson representerar, och även Mark Rodén. Och så man går lite längre tillbaka, ett år tidigare då Anders Svensson försvann. Ja. Alltså de har förlorat väldigt, väldigt mycket av sin klassiska ryggrad på det sättet. Så att det är en generationsväxling i Elfsborg som heter ganska rejält duga på det sättet.
Men det ska bli spännande att se Per Frick och Jebali, hur de samarbetar. Om detta blir Per Fricks år... Det kan man ju nästan förvänta sig, att han får ta den här chansen som han får nu.
Helt klart. Så är det. Och Jebali känns ju som ett av de också mer spännande namnen och spelartypen i Allsvenskan rent generellt också. Det är intressant att se hur långt han bär på något sätt vid sin ålder på det sättet, kan jag tycka.
Mm. Är Magnus Haglund rätt man för det här laget?
Vad var det den gode Fredrik Berglund sa? Jag hade inte kommit tillbaka om jag hette Magnus Haglund. Det är alltid svårt att komma tillbaka till ett sånt läge när man har gjort en succé och vunnit SM-guld med dem. Och, ja. I den situationen efter allting som hände med Ingesson och så vidare.
Ja.
Jag kan väl tycka att det hade varit mer spännande att satsa på något nytt en gå på det invanda och kända, att de skulle på något sätt ha någon ytterligare förnyelse när de ändå förnyade spelartruppen. Men det kan ju vara det argumentet som gör också att man vill gå på Haglund, för man vet vad man får, han kan hela klubben, han kan allting, alla traditioner, för att de vill spela på sidan och samtidigt ska växla i spelartruppen. Så att, visst, fint. Man kan köpa det argumentet också. Även om jag personligen kan tycka att det hade varit spännande med något annat nytt namn.
Men vi känner väl ofta så som journalister / tycker att när det har varit samma tränare under för lång tid, så vi vill ha något nytt, även om han ger en stabilitet. Och, sen hade jag tyckt det var coolt att se Haglund någon annanstans också.
Men, han känns ju... Han kanske är för mycket, han är för mycket Elfsborg för att man ska kunna se honom på ett naturligt sätt i...
Så kan absolut.
Så har man sagt om många tränare också.
Ja, men jag kan nog hålla med just Haglund och Elfsborg. Den kopplingen är enorm alltså.
Kommer någon ihåg vilka de möter i premiären, Elfsborg?
De möter Kalmar på bortaplan på söndag, tror jag. Eller måndag.
Ja, men alltså, om vi pratar tränare på ett generellt plan, så så finns det ju några tränare som man hade velat se. Vad hade de lyckats med i en annan miljö? Och det är inte för att Lume automatik vill sparka bort Magnus Wahlgren just från Elfsborg som intresserar honom, men det är självklart en lek med tanken, en Graham Potter i ett Elfsborg, eller en Graham Potter i ett Djurgården, eller i tänken Graham Potter i IFK Göteborg. Liksom.
Man kan sätta honom i alla lag och det blir spännande.
ja, mer eller mindre. Liksom. Vad hade hänt med den liksom? Den clashen som hade blivit när han kommer in med sin spelfilosofi och syn på fotboll helt enkelt.
Hade det varit lika sexigt med Nanne Bergstrand i Malmö FF?
Tycker du det?
Men det var väl lite så man kände när Stare blev klar för Häcken liksom, och bytte ut offensiva Gerrason mot defensiva Stare. Det är ju en kittlande tanke och den blev ju verklighet. Mm. Det är ju sånt tränarbyte som vi skulle kunna stå här och filosofera om.
Ja, men alltså att jag drog upp Nanne var mer att jag skulle gå till det seriösa. Det var ju mer ett skämt, men alltså, det känns lite tomt utan Nanne, eller? I allsvenskan.
Det måste vara många år sedan vi hade allsvenskan utan Nanne.
Ja, det var tomt på allsvenska upptaktsträffen i alla fall. För det fanns ingen som där framme på scenen höll låda och underhöll på sitt underfundiga sätt som Nanne Bergstrand gjorde. Så att där fanns ju definitivt en tomhet. Mm.
Tror ni att vi underskattar Elfsborg? Nu när man kollar på laget och vi snackar om det så känns det som att de har ju ändå intressanta spelare på många positioner. De har Lundevall, de har Prodell, alltså de har intressanta nyförvärv.
Alltså om man tittar på Elfsborgs trupp och jämför med till exempel grannen IFK Göteborg så finns det ju rätt mycket, alltså mycket potential som tillhör klubben och som man kan få bra betalt för ifall de lyckas, kan jag väl känna i Jesper Karlsson och Simon Olsson och Jebali. Jag såg något rykte om att han skulle till Frankrike för massa pengar och så vidare, så att det är inte inlånade spelare på det här sättet och det är inte massvis med utgående kontrakt, så den känslan är väldigt väldigt bra när det gäller Elfsborg.
Mm. Jag håller med dig helt, Fredrik, det är en väldigt bra analys. Även om de nu inte skulle få till det klockrent och få en fullträff den här säsongen utan hamna på en 56:e plats, så är inte det ett misslyckande på samma sätt. För de har ett lag som de kan bygga vidare på för framtiden. Och en 56:e plats, det är en eller två spelare trots allt har gått bra under säsongen. Som, utan att dra alls för stora paralleller, som en Victor Claesson eller Marcus Rodén gjorde säsongen dessförinnan. De kommer generera framtida intäkter till klubben. Det är precis som du säger. Den möjligheten finns ju riktigt på samma sätt hos den något större grannen lite längre västerut.
Ja, precis. Vi kan väl vara rätt nöjda med den här genomgången, va? Tycker jag.
Ja,
av IFK Göteborg, Häcken och Elfsborg. Vad tror ni blir den stora överraskningen i premiären om ni tittar på hela omgången? Vem vill börja?
Ja, nu har vi inte omgången framför oss, men vi är väl framförallt nöjda med de här analyserna. Nu vill man ju att det ska dra igång. Vi har ju sagt sjukt länge nu att ni närmar sig, men nu är det ju jävligt nära. Nu är det ju bara några timmar.
Ja, jag sitter här nu och googlar. Jag ska ta fram hela första omgången.
IFK Göteborg, Malmö, Halmstad, Östersund, AIK, Häcken, GIF Sundsvall, AFC Eskilstuna, IFK Norrköping, Hammarby, Örebro, Jönköping, Djurgården, Sirius och Kalmar och Elfsborg. Hängde ni med där överhuvudtaget? Det vet jag inte.
Ja. Men det är alltså på rak hand, det är många väldigt intressanta matcher med en gång. Det är det klassiska. Ja. AIK och Häcken känns ju, tycker jag, jättespännande efter Häckens 3-0-seger där i cup-kvartsfinalen var det väl. Det var ju inte gruppspel där. Den matchen var jag faktiskt på. Båda lagen var ju väldigt bra i den matchen. Och 3-0 till Häcken i det mötet speglar ju inte riktigt verkligheten. Det var ju
rätt
1-0 där med ett drömmål rätt sent i matchen. Ett distansskott. Och sen så kom 2-0 och 3-0 mer eller mindre på tilläggstid. Men den matchen var ju ändå en intressant temperaturmätare och liksom ett tecken just på Häcken som inte släpper in ett mål mot ett starkt motstånd som AIK liksom, och vilken defensiv som Stade trots allt har lyckats bygga upp med. Och Häcken då som gör hål på AIK och vinner med 3-0. Det stred nog rätt rejält hos Rickard Norling att att torska mot Mikael Stare. Alltså det blir väldigt kul returmöte där nu i premiären. Det tycker jag blir oerhört intressant. Sen, alltså, Halmstad Östersund, hela fotbollssverige väntar ju sig att Östersund bara ska köra över Halmstad där, som, med tanke på den formkurva Östersund har haft under den här försäsongen.
Ja. Inte lika säker, eller? Örjans Wall. Bollklubben hemma. Jag vet inte.
Jag säger mitt svar först då. Jag tror att Hammarby överraskar och tvålar dit Norrköping.
Och jag är av en helt annan åsikt.
Ja, men jag säger bara för att vi ska säga någonting. Ni är ju så jävla tveksamma. Kom igen.
Nej, jag tror att AFC inleder med att piska Sundsvall. Det blir nog ganska trevlig seger för dem.
Är det en jätteskräll då?
Jag vet inte om jag ska säga att det är en jätteskräll, men jag har svårt att se någon jätteskräll här i första.
Ja, jag säger ju då att Sirius skäl en pinne av Djurgården borta, och så började tjatas direkt om hur Öskan ska få ihop det här röva gänget Djurgården, eller det här nyförvärvsgänget Djurgården på något sätt direkt, helt enkelt. Sirius, det lilla jag såg utav dem nere i Spanien, så ja, de kändes stabila och bra. Känns också som ett klokt lagbygge med väldigt meriterad tränartrio som vet vad det handlar om.
Jag tycker de var fysiska när de mötte AIK. Verkligen så här, krigade på, liksom, löpte rätt mycket, så rätt starka ut. Liksom. Jag kommer nog inte bjuda på så mycket, känns det. Ja, det hade varit intressant med tanke på de 350 landskamperna som står på andra sidan mot Sirius. Så vi får väl se vad Kim, Isak och Jonas ska göra. Det är ju väldigt bekvämt som journalist att gå dit. Jag ska gå och titta på den och AIK Häcken, så att jag tycker att jag har två vinstlotter. Det har väl du å andra sidan också. Du ska väl gå och titta på Göteborg, eller?
Ja, jag har Göteborg imorgon. Sen har jag ingen... Det är ingen match på västkusten här, eller direkt i närheten här på söndag. Jag tror jag kommer att agera lite deskreporter och hålla koll från tvn på matcherna som är på söndag. Men vad tror vi om den stora klon då, trots allt? Premiärmatchen imorgon. Hur slutar den?
Jag tror faktiskt att IFK Göteborg vinner den. Jag vet att det går emot vad vi kanske har suttit och pratat om här. Men jag tror att det tar lite längre tid för Magnus Persson att få allt på sin plats. Och med tanke på det trycket som är på läktaren. Även om det kommer att vara Malmö-supportare där också givetvis. Men jag tror faktiskt att Göteborg lyckas ta en 1-0. Ja, antingen det eller typ 1-0-0-0. Jag tror inte att Malmö vinner.
Sen jag säger 3-0 till Malmö för.
Okej, skåningen talar.
Det är inte ens mitt Skåne.
Nej.
Och jag säger då 1-1 helt enkelt. Att jag tror det är två lag som är rätt nöjda att komma därifrån med varsin pinne. Mm.
Däremot kan jag lova att det regnar.
Nej, det blir uppehåll imorgon.
Vi får se.
Jag tror ingen kommer pissa på Jörgen Lennartsson.
Det är skönt. Tack så mycket för att du var med från Göteborg. Hoppas du kan vara med igen under säsongen. Det blir bra att få lite inside därifrån.
Tack själva.
Trevlig helg. Mm.
Och tack för att ni har lyssnat. Så rundar vi av den sista podden inför avsparken. Vi hörs på onsdag, torsdag nästa vecka igen.
Ja, Micke säger jag. Mikael Stare. Men vi kallar det för Micke. Du har kommit till Hisingen och till BK Häcken efter allsvenska perioder i AIK och Göteborg. Sen har du varit ute i världen mellan det. Det är tre olika klubbar. Två klubbar med stark support och kultur. Häcken har det inte, men jobbar på att liksom, få sin skara växa. Utifrån det supporterperspektivet och fansperspektivet, vad har du landat just nu?
Ja, jag har ju landat här på Hisingen och på GPA som är namnet på träningsanläggningen, och Bravida där vi spelar våra matcher. Så att, i vardagen har jag landat där. Alltså, självklart så har jag, känner mig i min resa som tränare och ledare att jag har fått vara med om massa olika saker, vilket har stärkt mig. Och, jag har varit i AIK med deras kultur i Solna och Jag har varit i Blåvitt med deras kultur på Kamratgården. Och nu är jag i BK Häcken. AIK har ju en värdegrund som är väldigt mycket kopplat till ett väldigt starkt och passionerat supporterskap. Ser man till det AIKs framgångar så har ju AIK vunnit SM-guld 92, 98, 2009 och sen innan dess ganska lång tid tillbaka var man också bara ett gäng SM-guld. IFK Göteborg, sin värdegrund är ju bottnat utifrån fantastiska framgångar på 80- och 90-tal och ett väldigt tydligt sätt att spela på. Häcken är ju en klubb som har vuxit efterhand. En mindre klubb med deras historia. Om man uttrycker mig slarvigt så kanske lite mer av en kvartersklubb som växer sig starkare. Får in Gota in i ännu mer kopplat till BK Häcken och många starka ledare som har jobbat här med att driva klubben framåt. Tänk inte minst på klubbdirektören Dennis Andersson och sportchefen Sonny Karlsson som har verkat i många olika roller. Så det är klart att det är mera greppbart och det är en kortare väg till beslut. Det är också de har också bildat sin moderna värdegrund kanske, ja, jag vet inte om man säger 10 år eller kanske lite mer tidigt tillbaka med också, där är självklart för detta tränaren Peter Gerhardsson som självklart hade en stor betydelse också i deras arbete. Så, men ja, lite grann så.
Men kvartersklubb, så, det låter lite charmigt så. Är det så? Liksom, känslan här är att det är lite...
Absolut inte nu. Nej. Men utifrån värdegrund, hur man vuxit utifrån det. Sen kanske, finns det säkert någon som har synpunkter på den beskrivningen. Typ så. Men de har ju vuxit till starkare i alla fall. Och nu sitter vi här på den här träningsanläggningen här under nu. Säkert med dina liksom, erfarna ögon jämfört med så länge som du har mött här i Sverige så är det här i översta skiktet och vi har...
Jag skulle platsa ganska många internationella ligor.
Precis.
Och gymmet var vi inne i alldeles nyss. Det luktar ju nytt. Precis, men det får ni svätta ner lite.
Precis, så är det. Så är det. Ja, men alltså, att utifrån det perspektivet så att jag menar om det är en mindre klubb i antal supportrar så betyder inte som att passionen för våra supporter är mindre för det, men det är antalet mindre. Mm. Och att de sportsliga förutsättningarna skulle vara sämre bara för att det är mindre klubb. Så är det absolut inte, utan vi har jättegoda förutsättningar för att bedriva en bra verksamhet och det är därför också klubben vågar att liksom, sikta mot liksom, större framgångar över tid för att man, liksom, man har det mesta på plats. Och det är också därför som jag föll för erbjudandet och tackar jag till träna mycket veckan. För det finns en framåtanda som är extremt spännande. Så, och det ligger i linje med vad jag vill.
Du var inne på det att passionen finns där och supporten även om de inte kanske lika många eller de är inte lika många som IFK eller AIK då. Hur har du märkt av den passionen?
Nej, men först och främst så det är klart att vår arena tar en 5-6 tusen och det är klart när vi spelar här mot AIK för någon dag sedan i kvartsfinalen i Svenska Cupen så tycker jag att det är fast det inte är liksom 25 tusen så är ett bra tryck inne på arenan och det känns som att våra fans sjunger och står i och hejar på laget och det är folk som tittar på träningar och alltså, så att egentligen engagemanget är detsamma, det är som sagt, men däremot så är inte antalet lika stort.
Hur mycket näring har du fått tidigare? Liksom? Är du en supportertränare? Det vill säga att du uppfattar jag dig så, men det kanske inte alls stämmer. Som alltså att du ändå kan gilla den liksom, relationen med supporterna. Det är så var känslan både i Blåvitt och...
Först tror jag att jag är en ganska, ganska öppen person överhuvudtaget. Mm. Och liksom, förhoppningsvis så klarar jag av det sociala spelet som vilket ingår som ledare och tränare. I en allsens klubb. Lite idrott överhuvudtaget. Men. Sen är det ju så att jag är ju i grund och botten inte tränare för någon annans skull. Utan jag är ju tränare för min egen skull. Och för min klubb och för mina spelares skull. Sen så är det klart att, att det är ingenting som jag önskar ogjort, att jag fått vara tränare i en sån stor klubb som AIK med den bakgrunden som jag hade där som ungdomsledare och så vidare. Och självklart också, jag är jätteglad och stolt över den möjlighet som jag fick i IFK Göteborg och verkade där över 3 år. Och jag tycker väl ändå att, ser man till att jag var förhållandevis ung och färsk i sammanhanget, så tycker jag att jag klarade av det tycker jag på ett ganska bra sätt. Men fast det var perioder som har varit positiva och också perioder som har varit negativa och pressande. Men jag sitter här och nu och känner mig ganska kontrollerad och ser det som en... Jag gick igenom det på ett bra sätt, även fast det var säkert dagar och timmar och dygn som veckor som var jobbiga, så sitter jag här med ganska bra kontroll på grejerna.
Precis, och Grekland fick du kicka ifrån. Det är inte så vanligt i Grekland att tränare får gå ganska snabbt. Blåvitt vet vi också att du fick det från mer oväntat, och i Kina fick du också gå, men kanske... Mer kopplat också till den kultur som finns där och ägar inflytande och sådär. Men hur har det präglat dig som ledare och människa liksom, att ändå tvingas kliva av får man säga?
Alltså, det är, som du säger, det är 3 stycken helt dels som man säger, så att man väljer det här yrket och framförallt när man kanske spänner bågen lite grann och som jag har gjort. Så det är klart att då är det ett högst, det är ett extremt högst jobb, och då får man ta, det finns ju upp och nedsidor i det, självklart. Så lyckas man så får man smaka på det goda. Stuart Baxter sa ju vid ett tillfälle att träna AIK är som att slicka honung från ett sylvasst samurajsvärd. Och det är, att vara elittränare är ju så, liksom att man får smaka på det goda, men det är extremt nära svärdet också. Mm. Och man har ju som tränare har man alltid skuggan av svärdet. Men jag kan väl säga att det är klart att det som blir närmast känslomässigt, liksom, där man ligger närmast känslomässigt, det är ju självklart... är ju självklart att man får bli uppsagd i IFK Göteborg utan någon form av... Sen är jag inte bitter idag. Jag har mycket att tacka att jag fick sluta i Blåvitt. Jag fick 2 år i Kina med utmaningar och allt vad det innebär. Men det är klart att alla människor i alla sammanhang vill ju påverka sitt egna öde. Det var inte helt omöjligt att, jag menar, jag ska vara ärlig och säga så här efteråt, så kan jag säga att jag hade andra erbjudanden under den perioden som fanns där under den sommaren under den hösten som fanns där. Och sen,
men du valde ju att inte hoppa på dem.
Ja, precis så. Och det är klart liksom att hade jag kan väl tycka så här att utifrån den resan som jag gjorde i Blåvitt och totalt vände en negativ trend till en positiv trend och frånsade aldrig med mitt ansvar, utan jag stod där och körde och dessutom hade spelarna med mig, så kan jag väl så här i efterhand tycka att det var något respektlöst på det sättet. Det hade räckt med liksom att man hade tagit upp diskussionen, inte bara ställt inför faktum, utan man hade kunnat... Å andra sidan kan man väl säga att den behandlingen som jag fick stå ut var ju bara en snabb dolk och inte heller någon långsiktig utvärderingsprocess där man kanske hade känt redan att beslutet redan var taget. Men jag menar på att det var ett läge där sportchefen ville sätta sin egen prägel och liksom ville ha helt nya spelare som skulle in och ville ha en annan tränare. För mig, fine. Liksom, så hade man haft den dialogen så hade man kunnat lösa på ett smidigare sätt. Jag tycker det var något respektlöst utifrån det jobbet jag hade gjort där. Så mer så kan jag säga. Som sagt, så har jag många skäl att vara positiv till det avskedet också.
Har du pratat med Mats Gren efter det?
Det har jag inte gjort. Inte på det sättet.
Nej,
jag har
inte gjort det. Men
i hälsa? Jag har inte ställt in på det faktumet heller.
Kommer du göra under våren här när ni ska mötas? Ja. Eller han lär väl dyka upp någonstans?
Nej, men han, som sagt, liksom, han tyckte att jag var en dålig tränare och då fattar han det beslutet, då får jag respektera det.
Men om ni ses så tänker du hälsa i alla fall? Det
var inga, jag har inga, som jag har, jag, liksom. Min ambition är att vara korrekt i alla sammanhang. Mm. Den stora skillnaden med mig som tränare, med mig som tränare idag jämfört med när jag startade var tränare för, så kan jag säga att jag tränar mycket mer själva matchen idag. Jag är mycket mer konkretare. Vi tränar sånt som vi ska ta med oss matchen. Man kan lätt liksom bli väldigt sådär, jag ska säga, man pratar om principer och målar upp liksom, alltså, saker och ting som kanske inte blir så där superkonkreta jämnt, utan jag tränar mer liksom spel, uppställt lag, mer 11 mot 11 och sånt än vad jag gjorde tidigare, så liksom mindre kosmetika och mera tydlighet liksom.
Är det någonting som du har lärt dig?
Ja, det kan man säga. Liksom... Ja, det kan jag känna. Det har nog jag var nog lite väl flummig. Det blev nog lite kanske något för stor kontrast kanske mot vad det som hade varit i Blåvitt innan jag kom, och jag vet det skulle implementera när jag kom till IFK Göteborg, utan att som det var inte så att vi, men det kanske var, hade jag försökt göra om resan där så hade jag gjort på ett annorlunda sätt. Sen år 2 och 3 så var vi mycket tydligare med hur vi skulle göra och tränade mera uppställt om man skulle ha krassat. Så som jag kanske borde ha gjort från början. Å andra sidan så är allting på en väldigt fin gräns. Mm. Och det är klart att vi gjorde en jättebra försäsong i Göteborg den säsongen exempelvis, så fick en dålig start på Allsvenskan typ, och sen så liksom famlade vi. Men ja, om jag skulle lite efterklokt skulle jag ha grundat lite mer. Den fällan kommer jag aldrig gå igenom. Så det betyder att när jag kom till Kina så grundade jag väldigt tydligt. Och så gjorde jag fick ju ledare genom att egentligen, om man ser mitt ledarskap som en pyramid, så vet du, den nedersta delen av pyramiden är en ganska bastant block av saker som vi allihopa alltid gör, som någon form av grundgrej, jobbet, strukturen, ödmjukheten, regler, normer, hur vi agerar mot varandra. Och sen det andra skiktet är liksom, okej, hur spelar vi offensivt och defensivt? Då kan det vara principer och vilken identitet vi ska ha i vårt spel. Och den tredje är ju, gör det du är bra på, det vill säga liksom att du som individ har ganska stor frihet och gör det du är bra på. Så att de tre delarna där, det har jag liksom, det har liksom växt fram. Och det är ju klart att ledarskap och tränarskap handlar så extremt mycket om senioritet och erfarenhet, som det gör i de flesta yrken.
Mm. Hur skulle du, om vi bara kopplar tillbaka lite till supporterdelen, är det verkligen så att det inte spelade någon roll att det inte är liksom 10, 20, 30 tusen på läktaren som står och liksom ge den energi som man kan få, som också kan vara ett krav men som också kan vara en väldig energiboost liksom?
Det var i alla fall det viktigaste kriteriet för mig, det var ju att jag skulle komma till ett ställe där jag kunde, att jag kunde på förutsättning kunde bedriva en bra verksamhet, dra nytta av de erfarenheter som jag skaffat mig, göra det jag är bra på, och också att jag kommer till ett ställe där jag behöver utveckla mig själv, som att också att Häcken har ju satt upp en fotbollsmässig agenda som är bra. Det gör ju också att jag måste ju också utveckla mig själv för att kunna passa in i den. Det var inte ett av kriterierna att jag skulle komma till stället att det skulle vara 25 000 på matchen.
Hur skulle du beskriva Häcken-supporten?
Dedikerad, ganska fotbollskunnig och fotbollsmässigt kräsen.
Okej. på vilket sätt kräsen?
Nej, men jag tror att Häcken har blivit ganska, Häckensupportrarna har blivit ganska bortskämda med en kan säga så här, offensivt inriktad som underhållande fotboll. Det är väl med kräsen på det sättet. Jag tror inte att det räcker inte bara med att nu med ökade förutsättningar och sådana saker så det räcker inte bara med att vinna, utan det är vad man ska göra på ett bra sätt också.
Vinna snyggt då måste ni göra i år.
Nej, men det ligger väl i linje med, för mig så är det så att det ligger i linje med vad vi vill. Sen så uttalat elitidrott, det uppviktas elitidrott trots allt där att man ska få resultat. Sen så har vi ju en idé utifrån hur vi ska hamna där, och ser man till vilket lag vi har, vilka spelare vi har, så kan vi konstatera igen att man skruvar på alla delar i verksamheten och anfall och försvarsspel, så är det trots allt ett offensivt inriktat lag, och då vore det väldigt dumt om tränaren inte tog beslut som där spelaren inte fick göra dem en bra på.
Jag blev uppsökt av supportrar när du var i AIK.
Det blev jag säkert vid något tillfälle, men det var ju kontroll.
Ja, det var kontroll. Blev du uppsökt av Blåvitt supportrar?
Det blev jag säkert.
Det blev väl säkert, ja. Var det inte på någon träning de kom andrande? Så var inte det på det? Jo, det var
det.
Ja,
var det säkert.
Det var det säkert, ja. Bara för att med den erfarenhet vi ändå har från Häcken så är risken inte lika stor att det kommer liksom supportrar som kliver in på din träning och avkräver dig svar.
Däremot finns det ju media exempelvis.
Men där har väl Häcken också levt i en liten skugga?
Ja, jag vet inte. Men vi får se.
Du får lugn och ro här.
Ja, ja. Men samtidigt men så är det inre krav. Där måste vi ha inre krav. Och sen
kanske vore bra med lite yttre krav.
Och sen är det också dessutom så. Men nu är det ju så. Det är ju förutsättning. Alla har ju sina starka och svaga sidor. Alla har sin historia och tradition. Men samtidigt så har vi spelare som liksom, tittar vid det här onkelsummet där inne. Typ så, de flesta har ju i något sammanhang varit med och vunnit någonting. Jag menar, vi har de unga spelarna som har varit med och vunnit SM-guld med Teddy som tränare. Jag har Farnud som har vunnit liksom, ligatitlar utomlands. Rasmus Lindgren, Erik Friberg vann MLS för ett par månader sedan. Tränarstaben har vunnit här har vunnit cupen, och tränaren har vunnit titlar tidigare, och de som har varit i Häcken ett par år, många av dem var med i fjol när man vann cup lite. Så det finns ju någon form av, man har fått smak lite grann på det typ så, va? Så att det är liksom, jag tror att det är det viktigaste, vilket eget liv man har.
Kanske bra med lite yttre förväntningar också.
Alltså det, för mig, jag vet inte, jag ligger inte sömnlös över det. Liksom. För mig så har det varit en naturlig del. Och kan säga att när jag startar som tränare när jag är jätteung. Men när jag tränar AIK senior när jag är 24-25 kan jag säga så. Jag var säkert, det var många som höjde på ögonen att jag fick det jobbet i AIK senior då. För det var ett väldigt bra jobb, och det var inte alls lika många heltidsanställda tränare där då. Så det är klart att när jag spelade med AIK senior mot Gävle, så kände jag ju en oerhört stora krav att jag var tvungen att leverera för att visa. Och den har ju så följt med mig hela tiden. När jag sen tränade i det enda året som jag inte kände hade pressat själv på mig själv. Det var ju när Vassa Sten ett år åt Rickard Nebosha 2006. Alla, och sen var jag 07 var jag i Väsby, och då gick vi upp till Superettan, och sen så blev jag ju något vidare själv och så vidare så också. Så att jag har alltid haft den där. Och det är väl liksom, det är ju, det har varit, jag är en naturligt driven person, men det finns också gånger när jag känner så här, det här blir jävligt trött, att det finns någon form av ett naturligt stresspåslag som ibland är jävligt krävande att hantera.
När var det som störst?
Vad sa du?
När var det som störst?
Ja, stresspåslaget var ju stort i Blåvitt. Det var abnormt stort som första året i tränare AIK, och då fixade det. Det var ju gigantiskt i Kina. I form av den pressen som det är där med ägare. Sen är det ju inte på samma sätt. Sen är det ju mycket mer ytligare. Som att du inte har den där personliga relationen. Du har en språklig barriär och så vidare. Typ så. Men det är klart att pressen från ägarna, det är ju ingen lek. det är liksom, det är ju straff och liksom, det är belöning och bestraffning som är extremt tydligt.
Morot och piska liksom.
Extremt tydligt.
Vad var den värsta eller bästa moroten du fick då?
Nej, men det är ju, dels är det ju trevligt att man uttalar vindar och man matchar där inför 35-40 000 på läktarna, och det är klart att ägaren att det var lite bonusutdelning och sådana saker, så det är klart att det var ju trevligt.
Plingade i telefonen, hade någon bankapp där, va?
Bland annat var det säkert så.
Fick du bra betalt då? Fick du bra?
Nej, men det var rimlig betalning, absolut.
Jag är säker på, alltså, du var ju berättat dig själv, så jag utgår
från att det är okej. Det var okej, okay. Så det är liksom typ så en vanlig person med uppväxt med vanliga förutsättningar. Så det är klart att det var lite bättre än normalt.
Mm. Vad var den värsta piskan du fick då?
Man har ju... Det är klart att jag tror vi hade en förlust andra året. Jag tror att om det var andra eller tredje omgången, förlorade man hemma mot ett lag som förväntades att vinna. Och då tror jag att det var vår första förlust då. 17 eller 18 matcher. Vi hade avslutat säsongen innan på ett fantastiskt sätt. Och sen har vi gått, det var någon sån där jättehögt antal matcher i rad. Mest vinster, men utan förluster framförallt. Och jag tror vi satt i 6-7 timmar i något samtal där med ägaren. Varav typ 5,5-6 timmar var ren envägskommunikation liksom. Och sen efter timmarna, då var det dags för att lämna rapporten. Det känns som att rapporten var ganska överflödig efter de timmarnas liksom, mer eller mindre kränkning.
Och det är man inte
van vid. Nej, men alltså, det finns ju en viss charm i det. Och liksom, man får nästan nypa sig själv i jag är med om det här överhuvudtaget. Det får man ju säga. Efterhand så är det ju bara komik liksom, och utmaning och sån erfarenhet och kul liksom, så att man får vara med om det. Så att det var ju jag tror att det var till och med så att han ville att jag och general managern skulle, att vi skulle kunna få någon form av offentlig bestraffning i media, att vi skulle gå med på att det var vi som stod ansvariga för att förlorade matchen. Att han förstod ju också att det inte var vårt fel egentligen, men att han ville att vi skulle gå med på att vi skulle bli mer eller mindre offentligt kränkta, att det var vi som var, att vi hade varit dåliga liksom. Så det var lite speciellt.
Ja. Men det är ju en annan kultur och det är ju frågan liksom om man kan ta åt sig av det eller man kan liksom bara le åt det. Men ni gick aldrig ut med någon offentlig...
Nej, det blev inte så. Jag var väldigt...
Kärar och fjädrar.
Nej, jag var faktiskt väldigt... Jag var väldigt... man är själv väldigt... Jag kan säga... artig och... kan säga... mot honom självklart, men i det sammanhanget då stod jag faktiskt, då är jag näver i bordet faktiskt och sa att nu får du, det där håller jag inte alls med om, utan tolken blev väldigt nervös när jag sa så, för att det där, så här, du kan, jag tar ansvaret, jag är tränare absolut, men att vi tittar på vad vi har gjort för någonting, vi har vunnit så här många matcher, vi höll någon 0-11 i 10-11 matcher i rad, så förlorade en match med 2-0 liksom, titta runt om i världen, titta de bästa lagen i världen förlorade också, då hade jag tror någon dag tidigare Barcelona förlorat på någon mindre klubb och så vidare typ så.
Men alltså, tänkte du inte på det, att näven i bordet är en ganska stark gest liksom i Kina?
Ja, men
men han tog det.
Ja, men alltså, det var en bra man, men det är klart att någon gräns får det vara.
Du, jag måste bara fråga dig, vad var det värsta du fick äta i Kina?
Det där förstår jag inte, kan jag säga. För att nu kanske vi var lyckligt lottade. Vi hade ett bra socialt liv där. Vi liksom, man lever ju inte det typiska liksom Kina-livet där, utan det är ett tillrättalagt liv. Vi hade goda förutsättningar med boende och mat och allt det där typ så. Sen är det klart att det kanske inte var sådana rätter som man kanske hade kunnat beställa till själv om man får välja, men det var inget sånt att som vi upplevde som extremt konstigt eller äckligt på det sättet. Så att, det var inget problem.
Det var tyvärr Ali Khan som berättade när han var där. Vet du om det? Ja. Ja, att han berättade att han tror i alla fall att han fick äta ett hundbåk. Han hade väl varnat någon annan spelare från att åka dit sen. Libe tror jag det var. Just inte till Kina.
Jag känner inte alls igen mig i det. För det ser ut med, vad jag förstått så är det så att det inte är så att man beställer en biff och man får in en labrador. Utan det är väl snarare så att om jag förstått det rätt så är det vissa delar av Kina så är det typ att om jag fattar det rätt så är det hund som en någon speciell typ av hund som är uppfödd i någon form av delikatess eller specialrätt. Så det är inte så att du beställer in som en oxfilé och får in en hund. Så att
fick du inte pröva något spännande då?
Det fick vi säkert göra, men det var inte så att man... Vi var ju med om såna här runda bordsvarianter typ så där man fick ibland bita ihop på. Men det var inga, som sagt, inga jättekonstiga grejer.
Pekinganka, har du tuggat
det? Ja, det är okej.
Okay. Det brukar Allsvenskan, även om du inte bryr dig så mycket om andra, men en viss nyfikenhet misstänker jag att du kommer tillbaka med och du hann ju se en del i fjol. Liksom. Tror du vi kan förvänta oss?
Malmö ser grymt starka ut. Alltså, de har ett oerhört bra lag. Jätte kassaskåp med pengar. Så att de är grymt starka. AIK självklart med deras solida defensiv. Jag ser att den defensiven, den organisationen de har sitt lag, så jag har svårt att se vilket lag som skulle kunna vara bättre att försvara sig med de spelarna och den formen bättre än de sista 10-15 åren i Allsvenskan. De ser grymt starka ut där. Så nu får de för till det offensivt sett. Men jag tror att Kristoffer Olsson och Simon Tern kommer att höja dem. Och jag tror även att Goitom tycker jag visade det i det inhoppet han gjorde mot oss. Att han vill räkna med. Så att så har säkert Björn andra S i rockarmen här nu. Över tid tror jag. Så de blir farliga. Alltså Elfsborg på flygande radarn så tycker jag att de har spännande lag och försöker komma och håll med med deras spelare som de har spännande yttrar och sådär typ. Så att de har ett ungt eller bra mix i sitt lag med många unga duktiga spelare så de kan nog bli farliga. Så att blåvitt är blåvitt. Det är väl bara, de ska väl vinna snart de också.